Det är onsdagen den 15 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Vapenvilan i Gaza är nu några dygn gammal. Hamas har frigett de av gisslan som fortfarande levde och Israel har börjat frige palestinska fångar från fängelse. Men än så länge är förstås situationen osäker och stilleståndet mycket skört. Men vad finns det då att säga om den här fredsprocessen hittills? Varför blev det trots allt eldupphör i helgen? Vad var det som fick parterna att enas den här gången? Vilken roll spelade Donald Trump och omvärlden för detta? Och framför allt, vad händer nu framöver? Vad är det som skulle kunna göra att det här återigen misslyckas och att stridigheter utbryter igen? Eller att det kanske verkligen går mot fred? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Då ska jag hälsa min första gäst välkommen, nämligen Isabelle Schierenbeck, professor i statsvetenskap vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Ja, Isabelle, vapnen verkar i alla fall för tillfället ha tystnat även om det kommer rapporter om spridda stridigheter. Varför nåddes den här överenskommelsen just nu, tror du?
Jag tror det är en rad olika faktorer som har bidragit till det. En av dem är säkert kopplat såklart till Donald Trump. Att han bestämde sig för att sätta ner foten och driva på dels Israel men också direkta kontakter och förhandlingar med Hamas då, tillsammans med Qatar och Egypten och också Turkiet, som jag tror har spelat en viktig roll här, som har kommit in, som har en liten annan relation till Hamas än vad till exempel Egypten och Qatar har. Och en anledning till att Trump valde att göra detta nu tror jag också är viktigt att lyfta in, och det har nog att göra med Qatar-attacken som Israel utförde mot Qatar, eller mot Hamas ledarskap i Qatar, som väckte en enorm oro och ilska och frustration bland inte bara Qatar utan gulfstaterna överlag, som då omedelbart hade dialoger kring detta med Trump, och där amerikanerna på många sätt hamnade i en ganska svår situation då de har detta deras nära allierade, de har militärbaser i området även i Qatar och så vidare. Så att det är nog en anledning då till att Trump valde nu och hamnade i en situation där han verkligen ville gå vidare. Samtidigt så är det viktigt att påpeka också att jag har ju ryktats ett tag nu om att Kushner har varit allt oftare i Vita huset, och Kushner har ju tidigare under Trumps förra period varit väldigt drivande när det gäller de här Abrahamavtalen då, och närmandet mellan Israel och ett antal arabstater, och har mycket goda kontakter och relationer i regionen. Så att många bedömare menar ju att förr eller senare, när vi hade närmat oss årsskiftet, så kanske Trump ändå hade velat se ett slut på detta. Mm. Så det är väl de utrikespolitiska anledningarna kanske, och naturligtvis också att de här erkännandena spelar roll för att det är nära allierade till Israel som också valt att göra det, och stora viktiga europeiska stater inte minst. Men sen finns det också förhållanden på både Hamas sida och den israeliska sidan som såklart också gör att de så att säga närmar sig en situation där de också vill ingå ett avtal.
Tack för den utmärkta introduktionen. Vi ska gå ner lite på detaljer. Vi hade ju en vapenvila i början på året som undertecknades då i januari och var den tid. Den bröt ju sedan. Tror du att den här vapenvilan har bättre förutsättningar att hålla än den hade jämfört med i vintras?
Ja, det tror jag. Dels för det som jag pratade om precis, att det finns en stor uppslutning internationellt kring det här avtalet, och att vi har otroligt dedikerade medlare här som kommer att verkligen ligga på parterna. Det har vi sett redan nu när det har börjat inte gå som kanske det riktigt tänkt här redan andra, tredje dagen, så ser vi att de är i ständig kontakt med de här och förhandlar hela tiden. Men sen tror jag också att om man tittar på Hamas situation nu, om man jämför med tidigare då, som du var inne på då, så om Israel hade fortsatt med den här Gaza City-offensiven så hade ju Israel förr eller senare tagit över och kontrollerat hela området såklart, vilket hade inneburit en stor förlust för Hamas. Och Vilket såklart är någonting som också spelar in i deras sätt att se på en vapenvila nu jämfört med kanske i januari.
Mm.
Och när det gäller den israeliska sidan så närmar sig Israel ett nyval eller ett nytt val. Och ofta så flyttar den här valen fram, så att det är troligt att det ska egentligen vara om ett år, men det är troligt att det händer någon gång under våren. Och där är det viktigt för Netanyahu om han ska ha någon chans att kunna visa att han har fått hem gisslan, för att den israeliska opinionen har varit så pass starkt för, även de som röstar på hans parti Likud, för att sluta en vapenvila för att få hem gisslan. Så att här har vi också på båda de mer inrikespolitiska arenorna anledningar till att det kanske var en situationen så annorlunda ut nu än i januari.
Mm. Vi ska fortsätta med gisslan. Nu har ju Hamas släppt alla de som fortfarande levde. Om man uttrycker sig lite cyniskt så har de så att säga spelat det kortet nu. Hur ska man tolka det, att Hamas ändå gick så långt att man valde att inte försöka trilskas där utan verkligen släppte alla? Är det ett tecken på att man är försvagad helt enkelt, eller hur skulle du se det?
Ja, jag skulle se det som att man är försvagad. Alltså, hela regionen har ju omstöpts här under de här två åren. Hamas allierade som Hezbollah, Iran är också försvagade. De får inte in vapen längre. Även deras politiska ledarskap, militära ledarskap, är försvagat för att många av dem har dödats. Så att de befinner sig i en situation där de då också pressas parallellt då, eller hela tiden, av till exempel Qatar, Egypten, Turkiet nu då, men också USA i de här direkta förhandlingarna. Så att det är en anledning till att de går med på det, absolut. Och att de vet att detta har varit det absolut viktigaste kravet från den israeliska sidan. De har också samtidigt fortfarande nu då kvar kroppar av vissa ju, för de har inte överlämnats. Och det kan man ju fundera kring varför de inte har överlämnats enligt det här avtalet då. För de skulle ju egentligen överlämnas under den första dagen också.
Mm. Ja, hur ska man fundera kring det? Betyder det att man...
Det finns ju olika anledningar antagligen här också. Det är ju inte alltid så enkelt eller bara en anledning till de här olika situationerna som vi ser. En anledning är sagt att det är svårt att hitta kropparna. De är utspridda inte bara mellan Hamas och Islamic Jihad, utan kanske också enskilda individer och så vidare. Det är ett oerhört sönderbombat Gaza som de rör sig i. Det är möjligt att det är svårt att lokalisera dem av den anledningen. Det har varit strider över stora delar av Gaza antagligen, där de också har haft gisslan då. Så det är säkert en av anledningarna. Annars skulle det kunna vara den som israelerna menar då. Den handlar ju mer om att detta är ett sätt att försinka eller fördröja här nu omedelbart då. Nästa steg så att säga, genom att successivt lämna över de här kropparna då.
Mm. Du säger att förmodligen Hamas är försvagat. Skulle du gå så långt som att säga att Israel militärt har vunnit det här kriget i Gaza och därmed helt enkelt tvingat Hamas till eftergifter?
Det är inte helt rätt person att bedöma det, hur man ska se på om någon har vunnit ett krig eller inte. Däremot så skulle man väl kunna säga som så att Netanyahu och den israeliska regeringen, men Netanyahu framförallt, kommer att kunna argumentera detta internt till sin egen befolkning om det nu visar sig att också Hamas avväpnas. Och här har vi ju en viktig del i detta är ju just hur Netanyahu kommer att formulera sig kring det här eventuella avslutet på kriget nu. Mm. Kopplat till den inhemska israeliska befolkningen då, men även externt såklart.
Vi ska återkomma till det här med avväpningen, för det är en avgörande fråga. Men bara kort, att befria gisslan har ju varit ett av Israels prioriterade och uttalade krigsmål, och alla vet ju att den israeliska hemmafronten har varit väldigt, väldigt starkt engagerad i detta. Vad betyder det nu ändå för krigets fortsättning att nu finns det inga levande gisslan kvar att befria? Hur viktigt är det?
Det är ju oerhört viktigt, men det är också oerhört viktigt att de här kropparna kommer hem. För i Israel finns en extremt stark tanke och ett kontrakt nästan mellan folket och staten att kroppar från soldater eller andra ska föras hem också. Så den här frågan kommer inte släppa taget om Netanyahu, så att säga, den här proteströrelsen. Om inte de här kropparna också kommer hem, i varje fall en stor majoritet av dem. Så att det återstår väl att se hur det blir med det. Men det är klart att det har varit ett av de absolut viktigaste målen. Men sen har vi andra mål också som har handlat om infrastrukturen. Till exempel inte bara Hamas ledarskap utan också infrastruktur. Och där ingår det då i de här punkterna ju då att resterande infrastruktur, till exempel tunnlar och så vidare som finns kvar, också ska raseras. Så här är ju en rad frågor kvar att lösa, såklart kopplat till Israels 3 eller 5 mål, hur man nu ser på det, som de har ställt upp.
Mm. Men om vi då övergår till Hamas, enligt det fullständiga fredsplanen då, som Vita huset har aviserat, då ska ju Hamas låta sig avväpnas, helt enkelt lämna över sina möjligheter att till vidare våldsutövning. Är det realistiskt?
Det är svårt att se hur detta ska genomföras. Det finns ju olika frågor här som är viktiga. Dels är det, kommer Hamas att låta sig avväpnas på detta sättet, eller kommer de att försöka ha kvar olika fickor ändå där det finns vapen? Och här är också en fråga, vilken typ av vapen gäller det? Gäller det också handvapen som Kalashnikovs och så vidare, eller är det mer missil och missilramp och raket och så vidare som man tänker sig? Och vi har ju sett uttalande från Hamas där de säger att de inte tänker låta sig avväpnas, samtidigt som Hamas har skrivit under eller accepterat det här avtalet. Så här är ju olika kommentarer från Hamas i Gaza delvis och Hamas utanför Gaza. Men sen är det ju också en fråga hur det här ska gå till och implementeras, hur det ska genomföras. Så här är det ju oerhört viktigt då att man samtidigt får en annan internationell styrka då på plats som kan garantera säkerheten. För vi har ju sett här igår och idag att Hamas börjar ta kontrollen över Gaza igen, och det är även något som Trump har kommenterat nu och sagt att det har vi varit med på, för någon måste garantera säkerheten för civilbefolkningen och upprätthålla någon form av ordning i Gaza fram tills det att Hamas avväpnas, och sen kommer den här internationella styrkan att ta över då i planen. Men det här genomförandet ska ju verkligen synka då. Det ska synka med att Hamas avväpnas, en internationell styrka kommer in som kan se till att ordningen upprätthålls för Gazas civilbefolkning. Samtidigt ska Israel dra sig tillbaka från ytterligare delar av Gaza. Så att här är ju många frågor kvar att lösa.
Jag tror nästan vi behöver prata lite mer om exakt hur situationen ser ut på Gaza. De myndigheter som har funnits där tidigare har ju varit då Hamas-kontrollerade. Men det finns ju också klaner som jag förstår har ett visst inflytande över utvecklingen. Kan du bara berätta, vad finns det för form av organisation i Gaza just nu? Och hur ser maktbalansen ut där?
Ja, men det är precis som du säger. Hamas har ju varit ett oerhört auktoritärt styre och hållit ett järngrepp över Gaza tidigare när de styrde fram till den 7 oktober 23. Men under vissa perioder här nu under kriget då, när Hamas inte har kunnat till exempel befinna sig ovanför mark eller hålla fast i kontrollen i olika delar, som till exempel IDF, det israeliska försvaret, att inne och sedan lämnat. Då är det vissa grupper, det är dels klaner, beduinklaner, familjer men också kriminella gäng. Och ibland så sammanfaller ju dessa som då har utmanat Hamas, kan man säga. Och försökt ta kontroll över inte minst de här humanitära lasterna som har kommit in nu i form av lastbilar och så vidare. Där vi har sett att de har lagt beslag på en del av det då. Så här, och de är beväpnade, och det finns också uppgifter att vissa av dessa har beväpnats också av Israel under vissa stadier. Men de är också beväpnade sedan innan. Och de har ju också innan den 7 oktober 23 såklart befunnit sig i någon form av opposition mot Hamas, men inte förmått att utgöra något hot. Och nu tar de chansen, så att säga. Risken här nu är ju också att detta utvecklas till att bli mer interna stridigheter mellan Hamas och olika grupper i Gaza, där civilbefolkningen då hamnar i mitten. Det är ju det också som Trump antagligen är ute och kommenterar nu indirekt när han säger att någon form av ordningsmakt måste finnas på plats, och än så länge under de här dagarna kan vi tänka oss att Hamas utgör den ordningsmakten.
Men om man ser på lite längre sikt att man ska skapa en organisation då från omvärlden som ska gå in, att inte bara vad som är ett väldigt farligt område men också den svåra uppgiften att lösa den akut humanitära situationen. Vad vet vi om det? Hur är det tänkt i fredsavtalet, och var ska den så att säga organisationen och kraften komma ifrån?
Ja, när det gäller de humanitära insatserna så ska ju de göras av olika typer av internationella organisationer, är det sagt. Där som inte har koppling till Israel, alltså inte den här foundation som sattes upp nu de senaste halvåret som Israel implementerade i Gaza, men inte heller av Hamas-kontrollerade eller Hamas-affilierade organisationer. Här ska vi ha ett olika typ av internationella organisationer som går in, Röda Korset till exempel, som går in och förser Gaza-befolkningen med de här förnödenheterna och den här humanitära hjälpen som nu måste in snabbt här. Så det är den ena sidan. Den andra är de här internationella styrkan. Där är det ju mycket som är oklart fortfarande. Förefaller ju vara så att vissa av arabstaterna kommer att vara en del av den, och där det också sägs då att de ska samtidigt parallellt då också utbilda palestinier som sedan successivt ska kunna också ta över säkerheten i Gaza. Och här är det ju inte utskrivet tydligt då vilka dessa är, för Israel motsätter sig ju inte bara att Hamas är kvar och kontrollerar och styr i Gaza, utan de vill inte heller ha palestinska myndigheten där. Och där är det ju många frågor då som återstår att lösa, och som vi inte heller har som vi inte heller vet exakt hur man tänker sig detta.
Ja, en kommentar från en lekman. Det låter ju som ett ohyggligt stort utmanande uppgift att ta befälet över ett väldigt urbaniserat område där det pågår lågintensiva strider. Det kräver ju en ganska stort åtagande, tänker jag.
Ja, och det har ju också varit så att tidigare så har ju arabstaterna varit tydliga med att man inte vill bidra till en sån styrka, för att man antagligen ser precis de här riskerna som du är inne på, att man skulle kunna hamna i en situation där man hamnar i strider med olika palestinska grupper på olika sätt i Gaza. Men nu verkar det som att de står bakom det här avtalet, och att de nämns ju också som eventuella partners i en sån här intern styrka då.
Att Trump skulle skicka amerikansk trupp som någon form av fredsbevarande eller säkerhetsstyrkor, ligger det i korten eller är det uteslutet, tror du?
Jag har svårt att se det faktiskt, men nu är inte jag någon expert på amerikansk politik heller, så att men i nuläget tänker jag att de tänker någon form av internationell styrka bestående av regionala, alltså militär från olika stater eller regioner, men kanske också från andra länder som man kan få till då.
Jag kan trösta dig med att även någon som är experter på amerikansk politik vet inte heller så mycket nu för tiden. Sen Trump har kommit på scenen. En fråga till. Det ingår ju i avtalet också att Hamas, då, det har vi redan varit inne på, inte ska utgöra någon del av ett framtida styre av Gaza. Vad jag förstår så är ju egentligen det här avtalet egentligen en total kapitulation för Hamas. De ska inte ha några vapen kvar, och de ska inte ha något politiskt inflytande, och de ska i princip bara försvinna från regionen. Det låter inte så realistiskt för mig, men hur tänker du kring det?
Nej, men samtidigt så står det ju då också att de som vill lämna ifrån sig vapen ska ha möjlighet att göra det och stanna kvar i Gaza. Och de som vill lämna ska kunna lämna det och till åka till ett utanför Gaza då, och så småningom då kanske få möjlighet att bosätta sig i Turkiet till exempel, skulle man kunna tänka sig då. Och sen är det också så att människor som har flytt från Gaza ska ha möjlighet att återkomma. Så att återvända till Gaza. Så att här kommer ju med stor sannolikhet då att finnas kvar människor som har tillhört Hamas eller varit affilierade med Hamas, men så att säga har avsagt sig den kampen. Och detta är ju en jättestort frågetecken då. Kommer de att organisera sig på något annat sätt? man tänker sig nu att det går vidare till ett framtida styre i Gaza som ändå är ett framtida palestinskt styre. Kommer de att uppstå på något annat sätt? Kommer de att organisera sig under något annat namn? Det är väldigt många oklarheter där, men det är klart att det kommer att finnas kvar många människor i Gaza som har stöttat Hamas eller varit affilierade med Hamas. Det ser jag som en nödvändighet.
Hur har reaktionerna varit från de palestinska myndigheterna på Västbanken som då är palestiniernas legitima företrädare i många av omvärldens ögon? Vad har de sagt om den här processen och avtalen?
De har ju stöttat det här avtalet och de har också varit tydliga om och igen att de vill ta över styret av Gaza så småningom. Samtidigt så lyfter ju olika palestinska företrädare, inte minst från Hamas också, men också andra palestinska företrädare, en oro över att det inte palestinerna ska styra Gaza eller Palestina, utan att det är väldigt mycket en diskussion att internationella, alltså att det ska vara någon form av internationell organisation. Och även om det är då under ett övergångsperiod så betonar jag olika palestinska företrädare och ledare då att detta är ju viktigt, att detta så småningom så ska ju Palestina och Gaza styras av Palestina då.
Mm. Om vi zoomar ut lite och tittar på regionen som helhet, du nämnde ju det inledningsvis att regionala aktörer, exempelvis Turkiet och Qatar, och det var ju Egypten som förhandlingarna skedde, att det har spelat stor roll. Vad har man för intressen från dessa länder och hur ser man framtiden an därifrån? Vart vill man nå?
Om man tittar på många, om man bortser från Turkiet just nu och tittar på Gulfstater, Egypten och så vidare, så vill ju de är ju inga anhängare av Hamas. Hamas kommer ju från Muslimska brödraskapet. Det är ju förbjudet i Egypten bland annat. Och är ju också stöttat av Iran. Vilket för Gulfstaterna, Saudi, är en gammal ärkefiende i regionen. Så att utifrån deras perspektiv så ser man ju väldigt gärna ett annat styre i Gaza. Och där har de ju ett oerhört intresse av att lösa den här konflikten då. För egyptierna har det också länge funnits en oro att kriget ska fortgå till slut, så ska det innebära att palestinier flyr in i Sinai, så att man ska få en stor palestinsk flyktinggrupp i Egypten, vilket man inte vill ha. Samtidigt så kan man också tänka sig då att Gulfstaterna inte minst också är väldigt intresserade av att ha en del av det här återuppbyggnadet av Gaza. Inte med nödvändighet för att det kostar väldigt mycket pengar, utan för att man också kan tjäna mycket pengar på det. Det finns möjligtvis ekonomiska vinster att göra här. Men också att man då får kontroll så att säga och nära samarbete med den myndighet som kommer ta över där så småningom. När det gäller Turkiet så är det ju oklarare. Turkiet har ju profilerat sig i det här kriget som en mycket stark kritiker av Israel, och det har de ju varit länge, och stöttat Hamas öppet och tydligt. Hamas toppar har också familjer i Turkiet, precis som de har i Qatar, och har bott i Turkiet tillfälligt, och det finns också finansiella ekonomiska utbyten har det funnits mellan Hamas och Turkiet och så vidare. Så att här finns det ju antagligen andra, delvis andra anledningar då till att man vill värma om eller månar om eller vill se ett visst typ av styre i Gaza, men också ha en del att säga till om Hamas framtid då.
Jag har en fråga om Qatar specifikt, för där har jag varit lite fundersam, att man beskriver ju ofta att Gulfstaterna då har varit aktiva för att man vill ha stabilitet i regionen, men där har ju också kommit stöd till Hamas, och en stor del av Hamas ledning i exil herbergeras ju i Qatar. Hur ska man förstå det?
Ja, men det var ju Qatar är ju verkligen ju många som menar att Qatar är en stor vinnare i detta kriget, för att de ändå etablerat sig som en väldigt trovärdig medlare då, som har trots oerhörda utmaningar förmått vara kvar och spela en stor roll som det här lilla landet då i att eventuellt ha nått fram till det här avtalet då, för att man har förhandlat precis som du säger, haft nära relationer med Hamas, topparna och så vidare, men samtidigt har haft stort förtroende, har amerikanerna haft stort förtroende och nära samarbete med dem. Och Qatar har ju också en stor amerikansk militärbas. Så Qatar är ju ett av de här staterna, Mellanöstern, små stater nu som också aktivt börjar vara aktiv inom diplomati, utrikespolitik och så vidare på ett delvis nytt sätt. Och det har vi sett under en ganska lång tid. Andra sådana stater är ju Förenade Arabemiraten så att blir... som tar en allt större plats på den internationella och regionala arenan och hittar sin roll där som just små stater som kanske kan medla mellan olika parter och så vidare.
Vi har också varit inne på den större bilden, det som hände då innan den 7 oktober. Det var ju de här Abrahamsavtalen då, där några av staterna i regionen erkände Israel och upprättade relationer. Och det talades ju om att det var ett sätt, som en utveckling som Hamas inte tyckte om, för att då försvann så att säga den palestinska saken mer, och det var därför 7 oktober, för att avbryta det. Ligger det i korten att så att säga att vi får fler Abrahamsavtal helt enkelt, där fler arabstater upprättar relationer med Israel?
Jag tror absolut att det ligger i korten här, och jag tror att det är en av anledningarna till att också Netanyahu blev lockad till att fortsätta på det här spåret, även om det kanske inte kommer att ske när han är premiärminister, men och vi vet inte när det sker, men det är klart att utifrån ett israeliskt perspektiv så skulle det vara en enorm fjärde i hatten om man utvecklar de här Abrahamavtalen nu och Saudiarabien så småningom ansluter sig, och även utifrån ett saudiskt perspektiv. Men här är det ju då viktigt kanske för Saudiarabien att, till skillnad från de tidiga avtalen som slöts där man inte ställde krav när det gällde frågan om en tvåstatslösning eller en palestinsk stat eller stopp på bosättningar på Västbanken, att Saudi ändå behöver markera detta och få med det som en del av avtalet om det ligger väldigt nära i tid nu med kriget i Gaza. Ligger det längre bort i tiden, säger vi att vi nu får en utveckling där Gazas återuppbyggnad påbörjas, vi får någon form av interimstyre. Men sen så riktas om några år världens blickar återigen bort. Vi får en frysning igen. Vi får ingen fortsättning på de här diplomatiska initiativen att lösa Israel-Palestina-konflikten. Då kan vi tänka sig att sådana här normaliseringar längre fram återigen sker utan att nödvändigtvis Israel-Palestina-frågan är en del av det. Så det finns lite olika scenarier skulle jag säga. En annan stat som är jätteintressant här är ju Syrien. För där pågår det ju hela tiden samtal nu mellan Israel och den syriska regimen kring att lösa olika problem och utmaningar som man har här längs med gränsen, och det faktum att Israel är inne och håller delar av det israeliska territoriet och hela frågan om Golanhöjden och så vidare. Här har ju Syrien varit noga med att säga att man inte söker krig med Israel, att man inte heller kommer vara en transportled längre för vapen från till exempel Iran till Hezbollah. Och det har ju även talat, så Trump har också talat om någon sorts Abrahamavtal mellan Israel och Syrien. Så långt kanske det inte går, men det är ändå viktigt att lyfta in, tror jag, liksom just relationen mellan Israel och Syrien här. För Syrien har också varit en stat som har haft, och även Irak har ju till exempel Shia-miliser på sitt territorium. Mm. Och därmed varit utgjort ett hot utifrån ett israeliskt perspektiv mot Israel då.
Du nämnde lite tidigare då de strategiska förändringarna som skett i regionen. Från Israels perspektiv så har man ju lyckats med väldigt mycket. Man har i stort sett omintetgjort Hezbollah i Libanon. Man har sett, ja det är ju inte Israels förtjänst då, men man har sett regimskifte i Syrien. Hamas då, som vi säger då, antagligen försvagat, och dessutom har man då utkämpat ett mindre krig med Iran. Exakt hur det gick är väl oklart, men att Irans inflytande i regionen har minskat är väl alla överens om. Ska man se de senaste åren sedan 7 oktober som en serie strategiska segrar helt enkelt för Israel, att man har förbättrat sin militära position, eller hur ska man förstå det?
Israel ser man ju väldigt tydligt, dels inom opinionen men också analytiker och så vidare, som menar att när det gäller Hezbollah och Iran, Assad-regimens fall och så vidare, då ser man det som en stor israelisk framgång. Mm. Oavsett hur det gick med Irans kärnteknologiprogram eller inte, så ändå, medan man ser kriget i Gaza inte alls på samma sätt. Och där kommer ju, dels handlar det om hela det faktum att den 7 oktober kunde inträffa, det vill säga att Israel inte kunde förutse detta, misslyckades med att förutse det. Men det handlar också om att ett stort antal människor dog. Soldater har dött nu, ett stort antal under det senaste året, inte minst. Så det ses inte alls med på samma sätt som en militär framgång. Och här lyfter man ju också blicken lite och tittar på Israels ställning i världen och inte bara militärt. Då är det ju många som är djupt oroade över att Israel allt mer har kommit att betraktas som en pariastat. Och många frågar sig ju nu hur det ska bli framöver. Vilken ställning kommer Israel att ha framöver i relation till dels vissa av de här staterna som har antagit en mycket hård ställning mot Israel inom till exempel EU. Men också om man ser till proteströrelser, en hel generation av unga människor. Och här tittar man ju också mycket till exempel på de amerikanska judarna, unga generationen amerikanska judar som också blivit allt mer kritiska till Israel. Som inte bara den israeliska regeringen också, utan också Israel som en judisk stat så att säga. Så här är det ju betydligt mycket mer utmaningar än det här. Att man kan inte bara titta på det som en militär framgång, utan om man tittar på den politiska, diplomatiska arenan så menar man att här finns det ju stora utmaningar och det är fortfarande svårt att veta hur Israel kommer att behandlas och betraktas framöver.
Mm. Vi ska börja se ihop där. Du nämnde ju det här med tvåstadslösning. Det är ju ingenting som ligger på bordet så att säga, i det avtal som har behandlas nu, men vad är det som skulle krävas för att processen mot en tvåstadslösning skulle kunna komma upp i skarpt läge igen? Hur avlägset skulle du säga att det är?
Jag skulle säga att det är mycket avlägset och det skulle krävas fortsatt hög press och diplomati som hela tiden är i riktning mot att nå en tvåstadslösning i så fall. Samtidigt så har vi också både på den palestinska och israeliska sidan har vi otroligt låga siffror idag vad det gäller förtroendet för den andra sidan men också synen på en tvåstadslösning därav. Så att det behövs ju också ordentliga maktskiften då på båda sidorna skulle jag säga som vill gå den vägen. Och i nuläget har jag svårt att se att man kommer att få den typen av politiskt ledarskap på vare sig den israeliska eller palestinska sidan framöver.
Okej, okay. Så under översiktlig tid så är tvåstadslösningen död helt enkelt?
Ja, man ska ju aldrig säga aldrig när det gäller Israel-Palestina-konflikten. Men jag tror att man ska vara oerhört nöjd om man lyckas komma igenom de här punkterna i 20-punktsavtalet så att säga. Och först därefter kan man väl börja hoppas på att ta stegen mot någon form av tvåstadslösning i så fall om man stödjer den tanken.
Mm. En sista fråga vi återgår till nuet. Vad är det man ska hålla utkik efter de närmaste dagarna och veckorna skulle du säga? Vad är det som blir avgörande för att inte kriget helt enkelt ska blåsa upp igen?
Här tror jag det är helt avgörande med avväpningen av Hamas och någon form av stabiliseringsstyrka så in i Gaza som är internationell på något sätt och att det här israeliska tillbakadrakandet igen, att det sker ytterligare sånt. Alltså på vilket sätt de tre sakerna nu rör på sig gemensamt, det tror jag är väldigt viktigt. Det förefaller ju nu som att trots att de här kropparna inte har återlämnats så förefaller det som att det kommer några varje dag och Israel också valt att fortsätta släppa på den här humanitära hjälpen. Så att man har ju lyckats överkomma det initiala problemet i varje fall. Men just den här avmilitariseringen, avväpningen av Hamas kopplat till att ändå få ha någon form av lugn, ha någon form av kontroll och ordning i Gaza för civilbefolkningen så att det inte utbryter stridigheter där kopplat till israeliskt tillbakadragande. Det är där jag uppehåller mig mycket.
Mm. Det låter väl som ett klokt tips för lyssnarna också att hålla ögonen på detta. Stort tack professor Isabel Kirenbeck för att du gästade podden idag.
Tack så mycket.
Och stort tack också till alla er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.